Välkomna till Studio DN. Ja, för första gången någonsin har Twitter faktagranskat några av den amerikanska presidentens tweets och försett dem med varningsflagg. Trumps påståenden om valfusk är grundlösa. Men andra falska inlägg får finnas kvar. Vilken betydelse får de sociala medierna i presidentvalet? Ja, ända sedan valkampanjen 2016 har ju Twitter varit Donald Trumps främsta kommunikationskanal. I direktkontakt med omvärlden har han under flera års tid inte bara tyckt och tänkt om vad han har sett på tv, utan han har ju också lagt fram politiska förslag och avskedat folk. Många journalister har ju varit rätt kluvna till hur man ska bevaka det här twittrandet. Ofta är de avledningsmanövrar för att dra uppmärksamhet från annat, samtidigt som det är en maktutövning. Vi ska reda ut lite grann vad som har hänt under de senaste dagarna här tillsammans med Hugo Ewald som är faktaredaktör på DN. Hej Hugo!
Hallå, hallå!
Det förekom ju, om vi börjar där, inte bara från Trumps sida, utan det förekom ju väldigt mycket osanna uppgifter på Twitter. Och pressen på sociala mediebolagen har varit rätt stor att stoppa spridningen av lögner och påhitt och så. Vad har Twitter gjort för att komma åt det här?
Det börjar med att Twitters vd Jack Dorsey förra året, om jag inte missminner mig, berättade att man kommer förbjuda politisk annonsering helt på Twitter. Det har ju varit en stor diskussion just efter Cambridge Analytica-skandalen när falsk och missvisande reklam skicksändes på Facebook, så att säga. Och Twitter valde därför att helt liksom stänga av politisk annonsering. Sen dess har man meddelat att man kommer ta bort desinformation och falska påståenden i viss mån som rör det nya coronaviruset. Och har tagit bort ett par inlägg, bland annat från då Nicolas Maduro, Venezuelas president, om påstådda coronabotemedel. Så man har tagit bort ett fåtal, men hittills har man inte tagit bort någonting från Trumps sida. Alltså, och det är det diskussionen kommit att handla om nu.
Och häromdagen så twittrade Trump ut påståenden om att en utvidgad poströstning i höstens presidentval är förknippat med säkert valfusk. Han varnade för att det kommer bli stölder ur brevlådorna, att det kommer vara falska valsedlar och att vem som helst i Kalifornien skulle kunna rösta olagligt. Och det var ju liksom lite då underförstått att det var illegala personer illegala invandrare han menade. Och det är då helt grundlöst. Men vad gjorde Twitter nu, Hugo? För första gången, ska man säga.
Ja, men det Twitter gjorde då för första gången var att de la in två små fält eller rutor under då de här Twitterinläggen från Donald Trump om med de falska påståenden om poströstning, och la till ungefär: här kan du läsa mer eller få hela bilden. Och då hade de sen då länkat till faktagranskningar av det här påståendet och även liksom gjort en egen liten sammanfattning om, ja, men helt enkelt som de menar hur det egentligen ligger till, kan man säga. Så att de indirekt då gick ut med att det Donald Trump skrev helt enkelt var falskt.
En del menar ju att det här är liksom det är en fis i rymden, det spelar liksom ingen roll. CNN:s mediekommentator Brian Stelter, han sa så här:
it's a step toward Twitter being more of a newsroom, acting more like an editor, and once they've taken this action once, they will be under pressure to do it again and again, because the president posts hundreds of things that are untrue or misleading or dangerous on the platform. Twitter up until now has not taken action, so it's a big deal that they are taking action. However, this is like spitting at Godzilla or spitting into the ocean. Pick whatever metaphor you want. This is a very minor action toward a very major problem.
Det är som att spotta i havet. Stämmer det, tycker du? Är det här liksom en liten bekännelse under galgen, eller vad skulle du säga, Hugo?
Men jag tror att det blir lite av en halvmesyr på det sättet, för Twitter sitter ju en lite knivig situation, just för att de vill ju av ganska uppenbara skäl inte liksom att det skrivs för mycket konstigt, skumt, missvisande, farligt innehåll på plattformen, samtidigt som de inte vill liksom gå för hårt mot Trump eller andra republikaner, för det finns ju en ganska stark kampanj då från ledande republikaner och även liksom bland amerikanska högern i allmänhet om att sociala medier är partiska, Twitter, Facebook censurerar konservativa, gör det svårare för konservativa att nå fram, och det här ger ju då det ger ju dem liksom möjlighet att liksom hävda att så är faktiskt det fallet när Twitter väljer att gå åt presidenten på det sättet. Och Trump har ju redan hunnit svara på det här och hotat med att i princip stänga ner Twitter.
Ja, han menar ju att nu att Twitter lägger sig i hela valproceduren och så. Då ska man ju komma ihåg att poströstningen har ju seglat upp som en av de stora frågorna inför valet. Och den har ju politiserats. Vi har berört det både i idén på alla plattformar, även i podden tidigare. Men coronautbrottet har ju väckt en debatt om valets genomförande. Och både under primärvalen och inför presidentvalet. Och då vill ju framförallt demokraterna utöka möjligheterna till poströstning för att öka valdeltagandet, medan republikanerna håller emot. Förra gången, alltså kring 2016, då var ju det här med Twitter-konton och trollfabriken en väldigt stor sak. Det blev ju en väldigt stor debatt kring det. Hur tror du att, inte bara Twitter utan de andra bolagen också, hur tror du att de resonerar den här gången? Det kommer ju vara väldigt stort fokus på dem under hösten.
Ja, många, de har ju valt lite olika vägar och det är ju blivit en extra aktuell fråga just nu i samband med den pågående coronaepidemin, just eftersom det spridit så mycket desinformation och vinklade och felaktiga påståenden där. Men man kan ju säga att Facebook har ju liksom försökt göra allt för att återvinna det förtroende man förlorade i samband med valet 2016. För ett par år sedan införde man ju regler för politisk annonsering som gör att man måste gå ut med vem det är som betalar för en specifik politisk annons. Och man har även nu tagit bort vissa missvisande och felaktiga och falska annonser både mot och från Trump så att säga, bland annat från det republikanska, några republikaner som är emot Trump. De har startat något som heter Lincoln Project till exempel, så tog de bort en av deras annonser för mer att det var missvisande. Twitter har ju varit lite mer hands off så att säga, men även YouTube har ju tagit bort väldigt mycket.
Just det. Vi ska strax prata lite mer om vad man tar bort och vad man låter vara kvar. Ja, frågan om Twitter har ju också kommit upp i samband med en annan mycket märklig historia som också involverar Donald Trump. Han har en lång, ska vi säga, relation med en man som heter Joe Scarborough som satt i representanthuset för republikanerna i början av 2000-talet för ett distrikt i Florida. I juli 2001, i slutet av den här tiden, då hade Joe Scarborough redan bestämt sig för att sluta. Då dog en av hans praktikanter i Florida. Hon svimmade och ska ha slagit i huvudet. Det här dödsfallet rubricerades som en olycka och man kunde hitta ett tidigare okänt hjärtfel på henne. Joe Scarborough själv var i Washington DC när det här hände. Sen gick han vidare i sin karriär och blev så småningom programledare i MSNBC och leder sedan många år tillbaka ett morgonprogram som heter Morning Joe tillsammans med Mika Brzezinski som han för övrigt är gift med. Det sänds från New York i NBC:s studior där i Rockefeller Center. Där har jag för övrigt varit en gång och intervjuat dem. Och hon är ju också för övrigt syster till Mark Brzezinski som var ambassadör i Sverige under ganska många år. Under valkampanjen i alla fall 2016, då hade Trump ganska stor hjälp av det här morgonprogrammet Morning Joe. Han var ju New York-kompis kan man säga med Joe Scarborough och Mika Brzezinski. De träffades då och då. Och när Trump fortfarande var lite mer av en lustig figur som gav höga tittarsiffror så kunde man... Då hade han, liksom det här var långt innan han, någon ens trodde att han kunde bli republikanernas kandidat, än mindre president. Och han ringde ofta och pratade in i direktsändning då. De hade ett ganska vänskapligt utbyte där. Och Morning Joe är ett rätt inflytelserikt program. Och delvis då hjälpte Trump att få rätt mycket uppmärksamhet. Både Joe Scarborough och Mika Brzezinski har ju under hela hans presidentperiod sedan varit väldigt kritiska till honom. Man kanske kan säga att de fick lite kalla fötter och de har haft i flera år en ganska spänd, ansträngd relation och Trump har varit förbannad och kallat både Joe Scarborough och Mika Brzezinski för alla möjliga saker, Psycho Joe och sånt. Nu twittrar Trump helt grundlöst att Joe Scarborough har mördat sin tidigare praktikant i Florida. Kvinnans familj har skrivit till Twitters vd Jack Dorsey och bett dem att ta bort de här inläggen för att de driver upp öppna sår och är helt osanna. Vita huset däremot har försvarat Trump om det här. Vi ska höra Kayleigh McEnany.
The United States and he's accusing somebody of possibly murder. I mean, this is different. He's not a private citizen. He's the president.
Yeah, and Joe Scarborough, if we want to start talking about false accusations, we have quite a few we can go through about Mika asserting Mika Brzezinski.
I'm asking about the president's allegation.
I'm replying to you and saying this morning, as recently, I believe it was this morning or yesterday, Mika accused the president of being responsible for 100,000 deaths in this country. That's incredibly irresponsible.
Ja, och här säger Twitter nej. De tar inte bort de här inläggen. Hugo Ewald, varför gör de inte det?
Nej, de har ju haft lite problem där, Twitter. Det aktualiserades för några år sedan när Trump hotade Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, med kärnvapenkrig om då Trump hade brytit mot Twitters regler som man vill säga förbjuder uppvigling. Men Twitter har ju då liksom nu ungefär hävdat att det är, ja, men att det finns ett allmänintresse för de här tweets, och det finns ett, liksom ett intresse att se hur presidenten för världens mäktigaste land tänker, så att säga. Och de har ju kommit med ett svar då om att de alltid ser över sina riktlinjer och ser över sina regler. De har inte riktigt sagt det tydligt, men det handlar ju ganska mycket, tror jag, om den här rävsaxen de sitter i, när de både måste liksom försöka göra någonting men inte kan göra för mycket, för att ja, men då kommer de få möta en alldeles för stor pushback.
Mika Brzezinski då, hon är ju jättearg. Hon sa så här i det egna programmet.
The germs you're spreading on Twitter, first of all, Twitter, you shouldn't be allowing this. And you should be taking these tweets down. And you should be ashamed of yourself. You'll be hearing from me on this, because this is BS. But Donald, you're a sick person. You're really a cruel, sick, disgusting person.
Ja, det är ju ganska högt tomläge, kan man säga. Det finns ju andra inlägg, bland annat av Brasiliens president Bolsonaro, som har tagits bort. Vad tror du att man kommer att göra här? Tror att det liksom, är det inte tillräckligt politiskt? Anses det här vara en privat sak? Det är ju uppenbarligen helt grundlösa påståenden.
Ja, varje grej som de här sociala medierna gör, som innebär liksom på något sätt att de motverkar då Donald Trump och hans fans och hans supporters, används ju liksom som vapen mot dem, för att sätta dit dem som Los Angeles liberaler, som att de driver en kampanj mot dem. Och både Mark Zuckerberg och Jack Dorsey har ett ganska stort intresse av att de här grupperna, ja, men inte liksom lämnar plattformen. Det har ju startats fler liksom andra sociala nätverk som riktar sig till folk som har blivit bannade från Twitter, som har blivit kickade från Twitter. Och jag tror man är ganska rädd för att man kommer se liksom en sån massrörelse från de här plattformarna. Men det är ju ganska uppenbart nu, när det är en så pass stor diskussion, att de kommer att vara tvungna att göra någonting åtminstone. Och Trump twittrade ju om det här caset då, som man kallar för ett cold case, så sent som nu under onsdags eftermiddagen. Så han har ju inte heller då, så att säga, tagit till sig av kritiken, utan han fortsätter ju.
Och kanske tvärtom. Jag menar, det finns ju de, inklusive Brian Stelter som vi hörde nyss, som menar att det här passar Trump-kampanjen alldeles utmärkt. Det är en förträfflig distraktion. Och då är vi där igen i det som problemet att bevaka de här historierna. Och nu har vi också ägnat en kvart åt Trumps twittrande. Trots att det är liksom både nyheter och jättekonstiga historier, och vi har inte pratat om hur många kanske som ansvaret för hur man hanterar pandemin och så vidare. Vad tror du att vad kan vi vänta oss av hösten?
Nej, men Trump ligger ju ganska illa till i opinionssiffrorna, och även och framförallt i många swing states, och man har ju sett att Trump har ju en ganska stor förbläss för att när han möter svåra, reella politiska utmaningar som coronakrisen nu och andra liksom, och riksrätten och så vidare, så har han gjort den här typen av uttalanden som har många uppfattat som närmast galna, men som just har fått den att prata om det istället, som vi gör nu.
Avslutningsvis, tror du att de sociala mediebolagen kommer man att kunna göra någonting rejält som förändrar hur de fungerar?
Jag har väldigt svårt att se att de skulle kunna ta bort Donald Trump. Han har ju även publicerat anklagelser mot Joe Scarborough på Facebook, och de har ju inte heller tagit ner. Jag har väldigt svårt att se att de skulle kunna liksom ta bort USAs president utan att möta någon form av repressalier från honom.
Och de kan inte ta bort även inblandning från andra, alltså trollfabriker och sånt också?
Jo, det har de ju gjort i en ganska hög grad, och det stora problemet just nu på Facebook och Twitter är framförallt just inhemsk desinformation i USA snarare än utländska. Sen man har gjort det obligatoriskt att liksom visa vart pengarna kommer ifrån när man betalar för Facebook-annonser, och det har gjort det mycket svårare för utländska trollfabriker och sånt, och man har sett mindre av det.
Tusen tack för att du var med idag, Hugo.
Tack så mycket.
Imorgon handlar Studio DN om framtidens fotboll och lite grann om allsvenskan. För ljudillustrationerna stod CNN, AP och MSNBC. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog på Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Vi hörs!